Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
تبعكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا أنا وين
Civilingenjören som driver techbolag och hängiven ordförande i Yari. Fadderorganisation som bekostar 800 fattiga barns utbildning i Iran. Siavush berättar om hur han har växt upp med akademiska iranfödda föräldrar och hur han har betraktat och betraktat sin egen identitet genom uppväxten i Sverige. Vilken tillhörighet har man egentligen om man är född i Sverige, växt upp här, men faktiskt aldrig varit i Iran? Och varför ägnar man nästan hela sin lediga tid till att barn på andra sidan jordklotet ska få en utbildning? Hej och välkomna till podden Resan hit, Siavush Mohammadi.
Tack så mycket, vad roligt att få vara här.
Jätteroligt att du ville komma. Är du lite nervös?
Jag är lite nervös, jag har aldrig gjort något sånt här förut.
Är det så? Jag tänker att du är en van talare, en van ledare.
Ja, det är jag. Men jag har faktiskt aldrig suttit så här i en studio och pratat så här i en podcast face to face.
Mm. Så... Tänk att det är bara vi två, det är ingen som lyssnar.
Det ska jag försöka göra.
Se först en ära har dig här. Vi börjar direkt. Var och när föddes du?
Uppsala faktiskt. 1984 i april. 15 april faktiskt, så i måndags fyllde jag år.
Jaha, grattis i efterskott.
Tack så mycket. Och där började Uppsala också varit staden där jag vuxit upp till mångt och mycket. Förutom en liten trip till Luleå. Därav mina udda uttalanden av tje-ljud.
Jaha. Men berätta om din uppväxt i även min gamla hemstad, Uppsala.
Så jag föddes där och sen så flyttade vi till Luleå när jag var 2. Och så flyttade vi tillbaka till Uppsala när jag var 10. Och där...
2 till 10?
Ja, precis. Så 2 till 10 var jag uppe i Luleå.
Och vad gjorde ni där?
Farsan pluggade så då började vi liksom.
Vad pluggade han?
Energifysik.
Och var det någonting som han hade haft med sig?
Nej, faktiskt, alltså mina föräldrar så lite annorlunda story jämfört med många andra andra generationens invandrare eller första generationens svenskar eller vad man ska säga. Så min mamma kom till Sverige när hon var 16 och min pappa kom när han var 19 och de kände inte varandra, de är ungefär lika gamla. Så de träffades faktiskt i Uppsala i Sverige.
Jaha.
Så det var åt andra hållet faktiskt.
Hur kom det sig att de kom till Sverige?
Båda två för studier. Så...
För det har ingenting med revolutionen. Nej, de är från Iran.
De är från Iran. De kom faktiskt innan revolutionen.
Så det låter så. Mm.
Morsan kom ju till och med flera år innan. Och farsan kom i precis i samband eller anknytning med det.
Mm. Och de skulle plugga här?
De skulle plugga här. Och så träffades de här också. Det var en väldigt liten...
Det här är lite intressant. Kom din mamma själv?
Mamma kom själv.
Och det måste ha varit lite ovanligt.
Det var...
Som tjej kanske?
Ja, precis. Mm. Så hon hade två kusiner här som hon bodde hos i början. Men som hon berättade så var det lite mer om att hon tog hand om dem snarare än tvärtom, trots att de var lite äldre.
Okay.
Mm. Men jag så, morsan gick ju gymnasiet här till och med. Så,
i Uppsala?
I Uppsala.
Vilken gymnasium gick hon på?
Åh, nu, det borde jag ju veta ju. Jag tror antingen var Linné eller Lundelska.
Mm. Lundelska, min gamla skola, ja, var roligt.
Det kan det ha varit.
Ja. Gud, vad kul. Vad häftigt.
Ja.
Så dina föräldrar kom från Iran, men långt innan du föddes?
Ja, precis. Jag föddes när de var 24.
Är du första barnet?
Jag är första barnet. Märks
ansvarstagande, det? Ja, faktiskt. Det där gäller inte alla familjer, men jag har hört att det är så.
Ja. Mina syskon är ju 5 och 6 år yngre än mig, så det är lite avstånd mellan oss.
Så ni är 3 sammanlagt?
Precis, yes.
Okej, så ni flyttade upp till Luleå för pappa skulle plugga.
Yes.
Och varför flyttade ni tillbaks?
Jobb. Så efter att mina föräldrar var klara med sina studier, mamma pluggade terapeut också, så fick jag inte tag på jobb. Och så var det faktiskt även när vi flyttade tillbaka till Uppsala, så... Jag minns ganska tydligt, vi bodde i Sävja, en av Uppsalas förorter. Och du vet, farsan hade civilingenjör från Sverige liksom. Det var inte ens det här med att han har översatt den eller någonting. Men fick inga jobb. Jag vet att han berättade en gång kom han hem och var superupprörd. Från en intervju som han brukade inte få gå på intervjuer, så när han var på väg ut så var han superglad och excited, och när han kom tillbaka så var han helt totalt nedstämd. Och
hur gammal var du då?
Jag var kring 10-11 12 där kring. Och det han berättade då var att då hade han gått på den här intervjun på ett företag som jag inte kommer ihåg nu heller vad det var. Men då hade personen som intervjuade honom så här frågat direkt, men är du iranier? Och då hade farsan lyst upp och sagt att ja, det är jag. Och då hade den här personen som intervjuade sagt, ja, jag har en jättebra relation med iranier. Jag har varit i Iran en gång. Så jag ska ta ditt CV från invandrarhögen och lägga i den svenska högen.
Nämen.
Så då hade farsan rest sig upp och gått därifrån. Och det var ju en verklighet som många kämpade med. Han var ju inte, jag tror inte han var unik på något sätt. Till sist fick han ju jobb på Uppsala Energi, som det hette då. Och då hade han skrivit att jag är villig att jobba gratis. Bara för sig själv bevisa, är det mig det fel på eller är det något systemfel liksom. Och då kom han in och började jobba.
Fick han jobba gratis då?
Han fick jobba gratis i början.
Ja. Okej, okay, jag tar en klunk kaffe här.
Sen så fick han en praktiklön efter ett tag. Men efter några månader så kom hans närmsta chef och sa att nej, men det här är ju totalt orimligt. Du är ju minst lika kvalificerad som vem som helst annars. Så typ, varför skulle han inte vara det? Han är ju utbildad här till och med. Så då fick han en mer linjelön då, eller mer i nivå på vad han skulle ha egentligen.
Hur tror du att de här händelserna har påverkat dig?
När man är född i Sverige så först är man i sitt huvud totalt svensk. Man förstår, men när man börjar gå på dagis så tänker man inte riktigt, man är ett barn, man tänker inte på att det finns någonting som är annorlunda med dig.
Nej.
Någonstans på vägen så börjar, i alla fall i den tiden Sverige, så börjar man inse att okej, vi firar inte det här jul som alla andra verkar fira. Vi firar Noros istället. Jag ser lite annorlunda ut, speciellt uppe i Luleå, än var definitivt inte blond. Och det är lite andra regler som gäller när man är hemma hos sina svenska kompisar. Jag minns till exempel, jag hade en svensk kompis, Rickard, som jag var hemma hos honom och så var, skulle de äta. Och så kommer Rickard säga, men vi ska äta nu, men du kan stanna i mitt rum och leka här ett tag till. Och okej. Och de här sakerna började ju liksom få en att inse att det finns en skillnad. Och vilket senare la grunden också för ett slags identitetssökande hos mig själv. Och speciellt när jag såg mina föräldrar kämpa med, för mig var det oförståeligt. Det var ju ingen skillnad på vad mina föräldrar hade studerat. Det var ju samma universitet, samma examen som hans svenska kollegor. Men han fick inte jobben.
Mm. Och vad tänkte du då att det var för orsak?
Alltså, jag förstod ganska snabbt att det handlade om bakgrund och en slags att man är obekväm med det okända. Det finns, han ser annorlunda ut, hon ser annorlunda ut, jag ser annorlunda ut. Och man måste komma ihåg också att nu är ju Sverige ett land där det finns över 1 miljon personer med andra bakgrunder än till och med andra generationen svenskar. Men på den tiden så såg det inte riktigt ut så. Och de här grejerna gör ju att man, på ett sätt så har jag förståelse. Jag menar, folk är rädda för det okända. Det här var okänt för dem. Och den medvetenheten satte ju ett spår hos mig ganska tidigt. Och jag har ju fått mycket av den iranska kulturen med mig från mina föräldrar. Men de har alltid varit noga med att säga att jag har en unik möjlighet. Jag har en möjlighet att välja det bästa från två kulturer. På ett väldigt djupt sätt. Inte bara, och jag personligen tycker dessutom att den iranska kulturen och den svenska kulturen kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. De grejer som är kanske svagheter i det iranska. Vi är inte alltid i tid och jag vet inte.
Jag vet inte vad du pratar om.
Ja, nej, det var ingen peak. Det var absolut inte en peak. Det var okej.
Okay. Klipp. Nej, jag ska.
men den här svenska strukturen som vi kanske liksom på min iranska sida kanske saknar är jättestark och tydlig och bra i den svenska sidan, men det här poetiska och nära till känslorsidan som i alla fall i vårt hushåll har varit väldigt nära har jag inte sett hos många av mina svenska kompisar som har vuxit upp. Det är någonting de har fått lära sig efteråt. Så det, trots det budskapet som jag fick med mig hela tiden från mina föräldrar, så speciellt efter att jag såg min pappa vara väldigt ledsen och nere och stundvis totalt demoraliserad över att inte kunna hitta ett jobb, så drev det ju mig någonstans i tidig tonår att vem är jag då? Så då började jag söka mig mer och mer till vad är iransk kultur? Var är jag kommer ifrån egentligen? Och vad innebär det?
Jag blir nyfiken på, hur gick det med mamma?
Mamma hade lite lättare faktiskt, för hon pluggade psykologi och sen så pluggade hon terapeut. Och inom de yrkena så var det mer vanligt med att det fanns ändå folk med utländsk bakgrund som jobbade.
Mm-hmm.
Så hon började ju hon fick inte jobb som, inom de grejerna, men hon fick i alla fall jobb som behandlingsassistent ganska tidigt. Så och på det, alltså behandlingsassistent för ungdomar som just hade invandrarbakgrunder och som kanske kommer från familjer som inte var helt stabila. Vi hade till och med inneboenden ett tag. Alltså vi hade fortfarande, hon hade fortfarande kontakt med sina föräldrar och så, men...
Lite som en fosterfamilj?
Exakt eller? Så, ja. Precis. Det var också en upplevelse. men så för henne, för morsan var det på ett sätt lättare att komma in i den svängen. Medan de här tekniktunga branscherna som på den tiden inte hade så mycket folk med utländsk bakgrund, så var det mycket högre tröskel att ta sig in. Och efter det så gick ju morsan och fick börja jobba som familjeterapeut. Och på den vägen bar det, och till sist så blev hon chef för det här behandlingshemmet, och sen jobbade hon på kommunen. Så hon har ändå haft ett flöde med möjligheter.
Vad blev det av dig sen, Sövars?
Åh, nu ska vi se. Nu är vi
pappa pluggade teknisk fysik, sa du det?
Energifysik.
Energifri. Är det stor skillnad? Ja, det är.
Grunden är nog samma, kan man säga.
Det är bra, du gör det lite enkelt för mig. Och du... Flyttade tillbaka till Uppsala, var vi.
Yes.
Mamma och pappa, speciellt pappa, kämpade med att få jobb. Komma in i liksom arbetslivet. Yes. Men innan du fortsätter så måste jag ju då passa på att ställa frågan. Integration. Det känns ganska passande just nu. Just här. Vad är det för dig? När är man integrerad? Och sista följdfrågan. Vems ansvar är det? Utifrån den definition som du kommer ge nu.
Så,
vad tänker du när jag säger integration?
Alltså, det är... För det första, det är tvåsidigt. Det är inte enkelspårigt. Integration handlar om förståelse. Alltså att man... Alltså du, egentligen så berikar du den existerande kulturen också. Du tar med dig någonting in, men du får någonting tillbaks också. Så givetvis har samhället en plikt att hjälpa till med det här och facilitera att det här händer. Men jag har ju också ett ansvar att försöka förstå, att försöka komma in och dela med mig av de delar som... Jag ser kanske, ja men du fan, gör ni det på det här sättet? Ja men vi gör på det här sättet. Just att få till de här samtalen tycker jag är viktigt. Och
när är man integrerad då?
Du, det är en svår fråga.
Blev dina föräldrar integrerade?
Så mina föräldrar har ju varit aktiva i samhället hela tiden. Och jobbat med både samhällsfrågor, evenemang av olika slag. Varit aktiva i diverse sammanhang och pratat. Och även liksom anordnat möten där folk från olika bakgrunder, religioner och ideologier får träffas och prata. Så jag tycker att de har varit väldigt aktiva. Och på det sättet skulle jag säga att ja, men de är absolut integrerade. Men sen så kommer den här samhällssidan också in. Och där kan man ju säga att speciellt i farsans fall så var det ju mycket mer utmanande kring att bli insläppt. Det var ju inte så att han inte försökte. Han försökte ju på alla sätt han kunde. Men mognadsgraden då i Sverige var mycket, mycket, mycket lägre av den här förståelsen. Och jag tror att idag så kämpar väldigt många med liknande frågor fortfarande kanske. Kanske inte i branscher där det är total kompetensbrist. Men det man måste komma ihåg då att det är en annan drivkraft som gör att de släpps in. Det är ju inte av att det är självklart att du ska släppas in. Det är snarare, du fan, det finns ingen annan.
Desperation.
Ja. Du, vem som helst, för just nu så flyger vi in folk från...
Spelar det någon roll?
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad? Alltså, orsaken bakom det första insläppet, eller man ska säga.
Nej, i krasst så gör det inte det. Därför att effekten blir densamma sen. Därför att så, människor är människor, och när de inser att hej, det här var inte så jäkla okänt som jag trodde. Det är ju bara en annan människa. Då skapas förståelsen och gemenskapen och det här bandet. Och så på det sättet så gör det ju inte det. Men om vi tänker från ett samhällsperspektiv, så den här acceptansen och medvetenheten om att du, fan, det spelar ingen roll vilken bakgrund du har. Det är för ett arbete till exempel. Det är hur din förmåga att utföra det arbete som spelar roll. Den förståelsen är ändå viktig, skulle jag vilja säga. Ja, alltså rent krasst så i slutändan, så om det är arbetsbrist och folk kommer in på grund av det istället för ett patos eller en medvetenhet inom samhället att det är klart att vi måste göra det här. Det är fortfarande bra, men jag tror att ett proaktivt ansvarstagande från samhället är väldigt, väldigt mycket viktigare. Jag var på en workshop på Norrsken förut, tidigare för en månad sedan eller två, där man pratade just om den här frågan multikulturellt och integration. Och det är ju så att det är fortfarande många branscher i Sverige som kämpar med de här frågorna. Alltså där det tyvärr är fortfarande väldigt homogent. Trots att vi ser ett samhälle som faktiskt blir mer och mer heterogent. Mm. Jag menar, om du har över 1 miljon personer med diverse utländsk bakgrund, så då är det ju väldigt konstigt att vissa arbetsplatser fortfarande är väldigt homogena med en viss... Med bara ljusa människor till exempel. Mm. Det blir så här, vad betyder det? Betyder det att den hela det segmentet som kom in, 1 miljon människor eller liknande, ingen av dem ville till exempel jobba med kommunikation och marknadsföring? Nej, fan.
Alla tackade nej.
Ja, precis. Det låter konstigt. Så då är det ju tecken på ett systemfel någonstans snarare.
Mm. Om man backar steget och man tar könsindelning, så har jag genom åren fått höra många gånger, när jag sitter på jobbintervju eller sitter med ett annat företag och frågar varför det är så skevt med kvinnor och män och jämställdhet hos dem i den frågan, så svarar de, tjejer söker sig inte ens till oss. Vi har inte så många sökande. Då vill jag backa bandet och säga, hur lägger ni ut era förfrågningar? Är det verkligen så att det är ingen kvinna som söker till er? Eller är det så att ni bjuder in bara män? Under medvetet kanske?
Ja.
Och där har vi ju samma... Samma problem.
Och jag skulle nog dessutom vilja gå steget längre och säga att det här med kön är tyvärr ännu mer djupt rotat. Och effekterna av det är, det kommer långt innan arbetsannonsen, det kommer långt innan det är antagning till universitetet. Det kommer i samband med när en förälder säger fina flickor smutsar inte ner klänningen. Det kommer i samband med när man använder ett språkbruk som skiljer pojkar och flickor åt. Det finns två fantastiska videos på YouTube. Jag ska skicka länkarna till dig sen.
Mm.
Som fångar just det här strukturella som matas in i den här frågan. Från oss själva. Vi själva som får barn. Och där, man ställer ena frågan. I ena videon så frågar de helt enkelt att vad tänker du? Om jag säger visa till exempel hur du springer som en tjej.
Mm.
Hur gör du då? Och så visar de de flesta tjejer och killar, pojkar och flickor över en viss ålder visar på samma sätt att de springer lite, de springer inte som en löpstjärna, de springer lite liksom långsamt och flamsigt och så vidare.
Men man säger ju också att barn eller människor föds ju inte med fördomar.
Nej.
Människor föds ju inte rasister.
Och det är det som är så coolt i just den här videon. Därför att de ställer samma fråga till små flickor och små pojkar. De förstår knappt frågan och visar hur man springer jäkligt snabbt. Men någonstans i när de börjar närma sig tonåren, 10 års ålder någonting, så då helt plötsligt så ser man att folk ändrar på det. Och den andra videon visar andra sidan, och då får man följa en flicka som är från att hon föds till att hon är tonåring. Där föräldrarna, hon är jättenyfiken. Typisk en person som har ett naturvetenskapligt sinne. Vi gillar att gräva på saker och gillar att titta på saker och måla och bygga och liknande. Och föräldrarna ständigt säger, ja men smutsa inte ner dig själv, tänk på att fina flickor gör inte så här. Och, och till och med när det finns en scen där hon och sin bror håller på att bygga en liten rymdraket som de ska testa skicka ut, som man kan göra som barn, och hon håller i en borrmaskin och en skruvdragare, och då säger föräldrarna, ge det till din bror istället så du inte skadar dig.
Mm.
Och de här sakerna sätter ett, det sätter ett spår.
Så det, självklart.
Och det är det som bär med sig. Så det kommer, jag tycker att absolut som arbetsgivare, universitet och liknande har ett stort ansvar. Men det händer så mycket tidigare. Vi måste förändra hur vi pratar.
Och det gäller inte bara kön, det gäller faktiskt etnicitet.
Ja, absolut.
Jag skulle säga mångfaldsfrågan är ju flera delar. Det är etnicitet, det är kön, det är ålder. Man kan prata om problematiken eller inlärningsmetoden eller metoden med barn. Hur vi, du sa förut att du tycker att den svenska kulturen och den persiska kulturen kompletterar varandra. Och jag tänker lite, det här är min uppfattning, att i den persiska kulturen så lär vi oss väldigt, väldigt tidigt att man respekterar de äldre. Du ställer dig upp, du öppnar dörren, du liksom inte bara respekterar dem, du hjälper till, du är där, du är inte oartig, du lägger inte upp fötterna liksom på ett bord, men du vet, och så vidare. Och den har vi inte riktigt samma i den svenska. Och där kommer det också även, hur pratar vi om våra äldre framför våra barn? Så allting är, det är inte samma sak, men det är samma problem och verkan. Det är samma problem och orsak. Vi blev djupa nu.
Ja.
Men det är intressant, det börjar tidigt. Man börjar tidigt med sina barn utan att man själv kanske förstår det.
Mm. Ja, alltså det är väldigt djupt rotat, och jag tror att vi måste förändra oss själva och framförallt bli mycket mer aktiva och medvetna i hur vi använder ord. Så i persiska så till exempel så Vi har ju inte hon och han. Vi har ju faktiskt hen. Vilket är lite roligt egentligen om man tänker efter.
Så, och till äldre säger vi ni fortfarande.
Ja, det got me in trouble många gånger med mina lärare. Därför att, kom ihåg att de som var våra lärare i grundskolan var de som var med och drev igenom du-reformen. Så, och då kommer jag liksom uppvuxen i ett svensk-iranskt hem då liksom. Och då har jag fått lära mig att du visar respekt för äldre. Och framförallt lärare som är en av de absolut liksom, högst respekterade yrkena man kan ha. I liksom iranskt medvetande. Och du niar dem. Så då kom jag in och alltså, du vet, det sitter så djupt rotat i mig att jag ska nia mina lärare, så de blir nästan frustrerade. Nej, du. Nej, men vad tycker ni? Nej, du. Hela tiden.
Så jag hade många... Var inte mina lärare.
Ja, nej, men jag hade många lärare som faktiskt blev sura över att jag niade dem.
Persiska lärare alltså.
Nej.
Svenska. Jaha, du pratar om svenska.
Jag niade till och med mina...
Ja. Okej. Okay. Jag tror det var persiska. Jag tänkte, mina persiska reagerade inte över att jag niade dem.
Nej.
Gud, vad roligt.
Men jag förstod faktiskt inte det förrän i gymnasiet vad orsaken var. Och då hade jag en historielärare som satte sig ner med mig och förklarade hela bakgrundstanken med du-reformen och varför det var så viktigt. Då föll poletten ner lite grann för mig och jag ansträngde mig för att liksom dua folk. Men jag tycker fortfarande om tanken på att vi ska ha stor respekt för de äldre av flera skäl. Dels, de har byggt det vi lever i idag. De har kämpat jättehårt för det. Allting är inte jättebra förstås, men det som finns och det värde som har skapats har de ändå byggt. Och sen så har de en erfarenhet som just i föreningssammanhang så jag driver den här välgörenhetsorganisationen Jari.
Och så var du ska det... få komma till det.
Och sen men vi var några unga och sen så var vi några från den äldre generationen, alltså de som är typ typ 30 år äldre än oss. Och så blev en av de äldre blev frustrerad och sa att alltså, ni verkar glömma bort att vi har varit er ålder. Och så bara, ja, men det är faktiskt sant, jag tänkte inte ens tanken på att du faktiskt har varit lika gammal som mig.
Man tänker att de är födda gamla. Det där sa jag inte, gud hjälp, klipp vi till dem.
men det är lätt att glömma bort sånt. Ja, precis. Så, och den delen tycker jag är faktiskt viktig. Jag tycker att de förtjänar respekt för allting de har gjort.
Men vi går tillbaka till grunden är ju att alla människor, oavsett ålder, etnicitet, kön, lika värde.
Absolut.
Funktionsvariationer och så vidare. Det är, vi har en och samma värde. Men i praktiken så är det ju inte så.
Nej, precis.
Och det kan man ju diskutera hur man ska förebygga och så vidare. Och det börjar med våra barn. Men vi ska gå tillbaka till när du var barn. Sivors, vad blev det av dig? Vad pluggade du för något? Jag sitter och ler lite grann för jag vet ju svaret. Jag äter lite godis så får du svara. Det här är jättebra, för då pratar inte jag lika mycket. Jag måste sitta och äta påskägg.
Så jag, i högstadiet så, efter flytten förresten från Luleå till Uppsala, så var jag inte världens minst stökiga barn. Med allting som pågick och så. Men det började svänga någonstans i högstadiet, så... I högstadiet så började det gå väldigt bra för mig och jag blev faktiskt väldigt understimulerad. Så jag, den enda läraren som verkligen hade extra uppgifter till mig var träslöjdsläraren. Så jag var hellbent på att jag skulle läsa möbelsnickeri i gymnasiet.
Gud, vad spännande.
Och det här kommer mina föräldrar totalt förneka. Vi har haft den här diskussionen flera gånger.
Men kommer de lyssna på det här, tror du?
Det tror jag faktiskt. Och jag tror att...
Hej mamma, pappa.
Ja, precis. Mm. Ja, enda gången som de faktiskt har gått in hårt och sagt att nej, du kan inte göra det där, var faktiskt kring den här frågan. Och jag vet att de kommer förneka
det. Menar du inte? Persiska föräldrar, skulle de begränsa en i utbildning? Nej!
Det är chockerande.
Det är så chockerande. Mina var så här, var kreativ. Ja, ja, absolut. Gå på Konstfack. Jag tror inte att jag visste vad Konstfack var. Ännu mindre dem.
Men jag älskar ju matte också, så det var ju inte det att jag hamnade i natur på Fyris.
Ja, surprise. Det. Mm.
Så det var inte så att det var långt borta, men just då var jag förstår lite eftersom den läraren pushade mig så mycket. Också mycket cred till min SO-språk, svenska och engelska lärare, men just Anders då, som var min träslöjdslärare, han la så sjukt mycket extra tid på mig. Alltså, han hämtade varor och prylar från som han köpte för egna pengar. Och...
Skulle du säga att han är en av de personer, för jag fick frågan igår i en intervju, en av de personer som kanske har påverkat ditt liv utan att personen kanske själv visste vad han gjorde?
Definitivt han är en av dem. Sen så... som jag nämnde två andra lärare också, så min svenska och engelska lärare Jeanette, hon fångade upp tidigt i sjuan att jag faktiskt slänger om bokstäver. Jag ska inte gå så långt och säga att jag har dyslexi, men jag har läs- och skrivsvårigheter egentligen. Så hon fångade upp det och började mata mig med klassisk litteratur som hon visste, alltså av personlighet, hon visste att jag skulle gilla äventyrsböcker. Robinson Crusoe och den typen av böcker, mycket från Alexander Dumas fick jag. Och om hon inte hade fångat upp det, då tror jag inte det kanske hade blivit lika bra utveckling för mig som det ändå blev, därför att det fixade till mina läs- och skrivsvårigheter. En annan lärare var Patrik, som var min SO-lärare. Kom ihåg, jag var jäkligt understimulerad och så vidare. Men han fångade upp mitt intresse för samhällsfrågor. Och i nian när vi skulle praoa, och jag hade fan bestämt mig för att jag skulle tillbaka till den där kinesiska restaurangen som jag praoade på i åttan. Därför att jag fick äta fan Kina-buffé varje dag. Så hade han gått till rektorn och sagt att jag får inte gå dit. Jag har fixat en praktikplats åt honom, eller en praoplats för honom på Historikum hos mina doktorandkompisar. Och jag bara...
Så från kinesisk krog, buffé till...
Och jag var inte super excited första gången han sa det, för det enda jag såg framför mig var...
Ja,
jag missar Kina-buffén. Fan, jag hade kunnat äta det i 2 veckor. Och så kom jag dit... Och jag får en del uppgifter från de här doktoranderna. Och de tar mig till Carolina Rediviva. Och min första stora kärlek uppenbarar sig i det biblioteket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.